With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att vara tillbaka i detta fina forum och ha en ny gäst inom Klackenramen med mig, nämligen
Oskar Lindgren Ortiz.
Goddagens, goddagens.
Goddagens.
Hur mår du?
Det är bra, bortsett lite pollen här. Jag vet att ni är trötta på att höra det, men det är ändå så här, man får frågan hur man mår och man mår som man gör.
Exakt, det är pollentid.
Det är pollentid, så att om ni hör mig sitta och snuva och hosta till den en gång så får ni leva med det. Jag hoppas att ni har överseende.
Vem är du?
Vem är jag? Jag är, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden och som kanske har sett mig flimra förbi någonstans i fotbollen, det är väl främst via AIK som jag har varit involverad i olika former då, genom åren. Så mycket AIK-TV helt enkelt, lite 08 fotboll och fan-TV och sådär också. Nu så skriver jag för Fotbollskanalen om mexikanska landslaget, framförallt då. Lite allt möjligt om Sydamerika, men det blir ju mycket fokus på Mexiko, det är liksom rollen här nu inför VM. Jag var på plats i Brasilien VM senast för Metro här. Gjorde den här Sveriges schysstaste jobb hade de med någon som man kunde få att åka dit en månad. Den lyckades jag ro åt mig. Så att,
det är snyggt.
Ja, så att ett VM har jag gjort som bevakat på plats då. Sen har jag varit på lite andra ställen också, jobbat med Allsvenskan lite som onside produktionsbolag som gjorde för Simo förut då. Lite olika ställen, så att 32 år gammal, håller på AIK och följer även kolumbianska landslaget väldigt, väldigt nära.
Just AIK kommer vi inte snacka så mycket om nu. Kan jag bara först och främst säga grattis till derbyvinsten
senast. Ja, tack senast. Så mycket. Det var ju fint.
Det kan jag tänka mig.
Då glömde man pollen och andra bekymmer för fönstret.
då flög det iväg.
Ja, då flög det iväg. Det var ju kul och det var väl bra för serien också. Om du får dra till den slita klyschan att nu är det öppet race igen.
Oh ja. Ja, men vi lämnar svensk fotboll, eller vi lämnar allsvenskan och AIK och går till VM då och lägger lite fokus där. Och jag tänkte i det här avsnittet snacka om de sydamerikanska lagen med fokus då framförallt på Mexiko och Colombia.
Ja, det låter lämligt.
Men jag tänker först så att alla, ni kanske inte har VM-grupperna framför er eller kan de utan till, bara så att ni vet ungefär vart de här sydamerikanska lagen, ja, vilka grupper de är någonstans. Så har vi grupp A med Ryssland, Saudiarabien, Egypten och Uruguay.
Just det.
Jag kan ju bara gå igenom, sen kan vi gå, eller vet du vad, vi kan ju bara stanna lite kort och höra dina tankar kring just Uruguay då i detta fall och vad du tror om deras chanser i den här grupp som är kanske på pappret inte så sexig.
Nej, det kanske är den av de svagare VM-grupperna som har lottats fram tror jag någonsin, i alla fall man kan dra så här ur minnet. Och det hänger ju ihop såklart med att Ryssland är världsnation. Och sen så Uruguay är ju inte, det är ju inte något av de här 5-6-7 stora, men ett väldigt, väldigt bra lag. Ett namnstarkt lag, ett namnkunnigt lag. Jag tror många kommer känna igen många av de här spelarna som varit med ett tag.
Det är det som är lite roligt när man tittar landslag, de här med lite mindre länder. Han är ju därifrån,
exakt,
han är därifrån.
Exakt, och de har ju sin tränare nu, Oscar Tavares, som har varit med sedan 2010. Så han hade ju dem i VM då med Forlán och så när de tog sig till bronsmatchen där mot Tyskland var det. Och mer från det laget så är ju Muslera med i mål, Diego Godin, Cavani, Suarez, tror att även Caceres är med, Christian Cebolita Rodriguez, Cebolla Rodriguez. Så att de har ganska bra stomme då som har varit med ett tag. Och de vann ju Copa America också året efter. Gjorde väl okej ifrån sig VM senast. Förlorade ju mot Colombia just den matchen där, när James gjorde sitt drömmål. Men ett starkt lag, och i den här gruppen så tror jag att de kommer nästan dansa. Jag tror att de tar 9 poäng. Jag tror att de dansar sig igenom den här gruppen faktiskt.
Ja, spännande.
Det, ja, skulle man få lägga reservationer här nu, för att Egypten har planetens kanske formstarkaste spelare.
Skulle du sätta Egypten som två om du är tvungen att tippa den här gruppen i förväg, i nuläget?
I nuläget bara så här,
den 21 maj.
Ja, men varför inte? Alltså, Saudiarabien kommer inte ha mycket mer att göra. Och jag skulle vilja säga nu också, inte för att förarga någon, men med all respekt för Ryssland, så de är nog inte spelmässigt tillräckligt vassa. Sen vet man ju dessvärre att hemmalag brukar få lite fördelar på olika sätt. Och det har vi sett. Vi såg Sydkorea till exempel, om du minns det, VM 2002. Det var ju en fars hela vägen till bronsmatch. Så att, med reservation för att allt går rätt till, så tror jag nog att Egypten följer med Uruguay här.
Ja, då fortsätter vi och hoppar över grupp B, på grund av att där hittar vi inga sydamerikanska lag, och hoppar istället in i grupp C.
Det är Perus gäng, va?
Exakt, där har vi Frankrike, Australien och Danmark och Peru då. Och det måste man ju säga, nu har jag inte stenkoll på Peru, jag har hört gott om Peru, men med tanke på att man både har Frankrike, Danmark och ett lite svajigt Australien, så känns det väldigt tufft för Peru.
Ja, både och där. Du har helt rätt i att det är ett ganska anonymt lag. Och jag skulle väl säga, av de sydamerikanska lagen, så är väl det som jag skulle kunna liksom rabbla minst om, så att säga, just Peru. Däremot så, jag vet inte om vi kommer in på det senare, men du hade ju bad mig ställa lite, eller du bad mig plocka ut kanske en överraskningslag och ett lag som skulle gå dåligt i VM. Och där tog jag faktiskt fram Peru som mitt så här. Det är också så här, man måste ju ta ett lag som faktiskt är lite okänt. Om jag säger att Uruguay ska skrälla, så är det ju kanske inte en skräll, utan vi får ju ta någon av de här lite mindre, ungefär som Costa Rica gjorde senast.
Exakt, det var helt otroligt.
Det var helt otroligt, verkligen. Och jag skulle väl säga att Peru, sett till de extremt låga förväntningarna som folk har på just Peru. Folk känner väl i allmänhet till, skulle säga, att Sydamerika brukar komma med ganska starka lag. Då tänker man ofta då Brasilien, Argentina givetvis, och sen Uruguay, Chile, Colombia sådär. Men Peru är mer någonting som katterna släppat in bara. Och det är de inte, ska jag säga. De hade avslutade kvalet hysteriskt bra. Tror de var uppe i en 18-20 poäng de sista 8 matcherna, någonting, andra halvan av kvalet. Kryssade bland annat bortom mot Argentina, de slog Chile, kryssade mot Colombia också. Och de har ju sin förbundskapten Ricardo Careca som, han var faktiskt med och slog ut dem ur VM. Det här är intressant, för han gjorde mål för Argentina, nu är argentinare, och spelade för Argentinas landslag 85. Och gjorde då mål för Argentina mot Peru, som skickade Peru ut ur VM. Så då var han mindre populär i landet, kan jag tänka mig. Men nu har han liksom lett Peru då till sitt första VM sedan 1982. Så att cirklarna har slutits där för Careca.
Hur skulle du säga att de spelar? Alltså fotbollsmässigt, är det defensivt lag, ett offensivt lag?
Nej, men
det
är
klassiska kollektiva.
Det är ju nog mer det här kollektiva. Och sen är de, vad jag kan minnas och sett dem, jag har inte sett så många av deras VM-kollmatcher, men de har en väldig, letar efter ordet här, de är extremt, de har ett bra pressspel när de sätter igång. Det var Copa America för 2 år sedan också, där de slog ut Brasilien faktiskt, och pressade Colombia till straffar också. Så att de har, när de, alltså på sin bra dag, så kan de störa vilket lag som helst. Och de har ju nu, de har ju en, Paulo Guerreiro har ju varit deras stora affischnamn, så som vi nu inte vet om han kommer med till VM eller inte. För jag lägger reservationer för att han har ju blivit avstängd igen. Och så läste jag nu att han, i morse faktiskt, att han, imorgon blir det då, eller tisdag när vi spelar igen där, imorgon tisdag, så kommer han sitta på ett möte med Infantino, alltså FIFA-presidenten. För vad jag då gissar, någon slags, så här, hur ska vi försöka lösa det här? För FIFA har ju öppnat för att de ville ha med honom i VM. De gav honom 5 månader, vilket såklart var för att han skulle hinna komma i fas. Men så att tappar de Guerreiro, så förlorar de sin stora centertank så. Men sen finns det snabba, kvicka killar bakom som Jefferson Farfan, som vi känner till. Christian Cueva, som spelar i Sao Paulo, som är en framstående spelare i Sydamerika. Sen är det väl inte så mycket namnstarka spelare, men de har ju som sagt gjort resultat, lite av det jag rabblade här, så att de som tror att Peru kommer och det är klart, de kanske gör underpresterar och gör dåligt från sig, men när jag tänkte på just ett lag som kommer överraska, så tror jag att sett till de förväntningarna Peru har och till att jag tycker varken Australien eller Danmark är, det är inget övermäktigt motstånd, så tror jag nog att Peru mycket väl kan ta sig vidare från den här gruppen.
Spännande. Tillsammans
med Frankrike. Och då kan man också säga att då kommer de få eventuellt då Argentina i en åttondel. Vilket då, ja men man vet inte, du vet, de har stressat Argentina till straffar tidigare. De slog Brasilien och så här, så att nej, det finns kvartsfinalpotential i det här.
Det låter kul. Det är roligt med skrälla just i en grupp vart man kanske förutser redan.
Verkligen.
Självklara. Om vi då fortsätter med just Sydamerikas, om jag nu får säga det, Lucky Luke-laget, Argentina. På grund av just deras otroliga offensiv. Och man kan nog diskutera deras defensiva spel en hel del.
Ja, det kan man ju. Men det man nästan tycker har varit problematiskt med Argentina, det är ju också att man tittar på de här namnen. Mm. Och så tittar man sig vilken extremt bra offensiv de har. Men om man kommer ihåg då hur de tog sig till VM-final i Brasilien, så var det via... Det var mål i 119 minuter mot Schweiz. Det var ett mål mot Belgien. Det var 0-0 mot Holland i semien. Så det var kanske den tråkigaste matchen under hela slutet. Dagen efter den här 7-1-matchen också. Så det var så någon slags antitest i fotbollen. Ja, precis. Och sen så 0 mål i finalen. Så att till exempel då att en sån som Messi kunde röstas fram till turneringens spelare. Han gjorde alltså 0 mål i de 4 sista avgörande matcherna. Alltså jag tror han hade en assist eller någonting. Men apropå det du säger, att man tittar gärna på deras offensiv och tycker att den är fantastisk, men sen, och det var ju också problemet i kvalet, att de gjorde inga mål. Vissa satte någon, som de säger, de satte Messi på i Barcelona-mode här, lagom till Ecuador-matchen. Ursäkta. När han gjorde hattrick då mot Ecuador i sista. Men faktum är att det har varit, det var faktiskt offensiven som var deras akilleshäl i kvalet. Att de spelar bra fotboll, men... Och de är starka bakåt. De har robusta killar. Otamendi och eget, ja. Men framåt så har de inte riktigt levererat sett i de namnen de har.
Om jag inte helt misstår mig, är ju Cardi till exempel inte ett aktuellt namn för landslaget.
Han är med i den här 35-truppen, men jag tror att det är lite mer kosmetiska för att blidka opinionen. Och sen,
det är helt otroligt att man... Alltså, all respekt till spelare som Higuain och så, men jag personligen skulle hellre ta ut en Higuain. Hellre ta ut en Icardi än en Higuain. För Higuain, ja, han kan slå till och blixa till och göra det där. Men jag tycker att personligen att Icardi tillför mer till spelet. Han är mer rörlig, han är klinisk avslutare, han är bra med huvudet. Alltså...
Jag är nog inne lite på samma linje också. Så man kan ju också se det i det faktumet att de gör väl ungefär lika mycket mål. Om inte Cardio med till och med, som spelar i ett klart sämre lag.
Exakt.
Och det finns där en annan arbetskapacitet också. En annan, som du är inne på, en annan villighet att röra sig och sådär. Så att jag tror att Icardi är mer av en fotbollsspelare. Higuain är mer en så här klassisk nya centertank. Ja. Som också är bra att ha i ett lag.
Men om man måste välja...
Ja, jag tycker nog att den klockan... Jag har alltid gillat Higuain, ska jag säga. Men jag tycker nog att den pendeln har nog ändå svängt nu till Icardis fördel. Men det är nog inte säkert att han är med där.
Nej, det är det som är otroligt. Jag blir bara förvånad. De har ju Island, Kroatien och Nigeria i sin grupp. Det är ju...
Som alltid Nigeria.
Som alltid Nigeria, det stämmer, just det.
Uh-huh.
Och det är lite roligt, för alla de här tre lagen tycker jag är... De är intressanta. Alltså Kroatien... Tycker jag är extremt spännande lag att följa med tanke på deras spetskvaliteter, men även deras kollektiva styrka. Island är just nu Island som, frågan är om de kan fortsätta på den här vågen som de har varit på. Jag har svårt att tro det, men de ska man ändå inte underskatta. Och Nigeria, jag får bara en skön feeling av dem, framförallt. Så jag tänker mig... Personligen, ja, Argentina borde gå vidare i den här gruppen, men en självklar gruppseger ser jag inte.
De kommer få slita, det kommer de definitivt göra, och det såg vi även i Brasilien senast. De gjorde sent mål mot Iran, det var väl egentligen bara, de vann i och för sig mot Bosnien också, 2-0 eller 2-1 där. Men som sagt, alltså, de tog sig hela vägen till en VM-final utan att tokimponera kanske, och jag tror inte att de kommer få det lättare den här gången. Sen ska jag väl säga, erkänna också, att Nigeria har jag väl inte superkoll på. Men de afrikanska lagen, det är ju alltid ett par av dem, två, tre, som är bra. Och Nigeria har varit med i, tror de gör sitt femte eller sjätte VM. Har fått Argentina alla gånger utom en i gruppen. Kroatien som sagt, de spelade ju, de var ju nästan på väg att slut blivande Europamästarna Portugal förra EM, har ju som såklart de med Modric i spetsen, Mandzukic och med Rakitic, flera, Rakitic, ja. Ett jättebra lag. Som Peru faktiskt slog här för inte så länge sedan i en träningsmatch. Bara som liten notis där att de är bättre än man tror. Ja, de är bättre än man tror. Och Island, det är lite så här, blir det ens en överraskning om Island går upp till en grupp två här, eller kommer folk bara tänka att så här, ja men det var väl man hade kunnat tro kanske. Så att det här är ju en jättespännande grupp. Det är, vi nämnde att den första gruppen kanske är så här, jag vet inte, det är ett par matcher där som man kanske kommer ta med gäspning. Så är ju samtliga de här matcherna i den här gruppen kommer man ju sitta med
bänkad.
Ja, verkligen, med telefonen upp och ner på flight mode liksom. Här vill man inte missa någonting.
Ja, helt rätt. Går vi till grupp E som bjuder på två sydamerikanska lag, eller nu ska man kanske säga Mellanamerika, rättare sagt, om man nu ska vara geografiskt korrekt, nämligen Costa Rica och Brasilien. Vi kan ju börja med favoriterna, Brasilien, som bara ur mitt perspektiv, jag är tysk och den stora antagonisten är, förutom Italien som har alltid varit jobbiga i tävlingssammanhang, har ju varit Brasilien med tanke på titlarna emellan. Och jag säger det här med stor respekt och menar verkligen det. Jag tycker det här Brasilien, tycker jag, just den här truppen och laget ser, jag tycker det är en av de bästa brasilianska lagen jag sett. Ja, förr hade man kanske Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho etc, etc. Men den här balansen de har, ett stenhårt försvar med bland annat Thiago Silva, Marcelo, och sen har man en grym målvakt i både Ederson och Alisson.
Just det.
Centrala mittfältet med Casemiro, Paulinho och Fernandinho, om man nu vill ställa upp så, och sen offensiv med Coutinho, ja, Neymar, Douglas Costa etc.
Och så vidare.
Ja, alltså, den balansen, jag gillar det starkt.
Du är helt inne på rätt spår. Det här är ett av de bästa Brasilien man har sett på länge, för tidigare så har man ju kunnat se att de har haft en väldigt stark offensiv och varit framåtlutade. Medan försvarsspelet, det har liksom löst med klackspark typ. Bokstavligen också. Det finns ju ett mål där från 98 när Roberto Carlos försöker bissa kleta sig ur eget straffområde och missar, och Danmark gör mål. Det är så här, ja, ni kanske kan försvara ordentligt, grabbar. Men faktum var ju att man kunde se det här redan i förra VM. När deras typ fyra bästa spelare, om du tar bort Neymar, det var ju Dani Alves, Marcelo, David Luiz och Thiago Silva. Som kanske alla fyra var någon slags topp tre i världen på sin position. Så där blev det ju någon slags lite generationsskift i Brasilien, att de hade ju usla forwards, som du minns det, Fred och Jo som var deras nior. Att det fanns någon ironi att deras bästa spelare faktiskt var försvarsspelarna.
Ja.
Och det har man ju byggt vidare på nu. Marquinhos har kommit in och tagit över den platsen. David Luiz inte med i truppen längre. Men framåt så vimlar det ju bara alternativ. Och du kan ju faktiskt, du skulle kunna plocka bort Neymar ur den där truppen och sen, jag menar, så här, låtsas att han inte finns liksom överhuvudtaget. Så hade det fortfarande varit ett lag som hade kunnat vinna VM-guld. Sen kommer det ju bli en, det blir liksom en följetong här kring om Neymar ska spela eller inte, just för vad han, alltså, att han är frontfiguren och betyder så mycket för dem. Men i kvalet så vann de ju 9-10 raka matcher. Vilket är, det är helt sensationellt i sydamerikanska kvalet, där alla matcher är så himla tuffa. Man ser att det är ingen överraskning att lag som Argentina och Uruguay kanske får slita så hårt för avancemanget, för att det är inte lätt att åka till Ecuador borta eller Bolivia borta och sådär. Och ser man det ur den aspekten, att Brasilien faktiskt går som en ångvält och vinner 9-10 raka, så förstår man att det här är ett det är ingen tillfällighet, utan det här är ett extremt välbalanserat lag, taktiskt skickligt bakåt med en spetskompetens framåt. Så att de har alla möjligheter att spela VM-final i sommar.
Oh ja. Och med sig i gruppen har man då Costa Rica, som vi var inne på tidigare, överraskade rejält förra VM:et på ett riktigt roligt sätt, med Keylor Navas då i spetsen, eller rätt inte i spetsen, han var längst bak rätt sagt.
Men frontfiguren kanske?
Frontfiguren. Vad tror du om Costa Ricas chans nu? För nu är det ju det där överraskningsmomentet, det existerar ju inte på samma sätt.
Nej, det är väl lite som Island då, som vi nämnde här, att de får ju en helt annan respekt mot sig. Samtidigt så är de, vad jag kunde se i den här truppen, så hade de, det var fem, sex, sju stycken någonting som nämndes, som skulle liksom göra sitt andra raka VM nu. Och då var det bland annat då Celso Borges och Brian Ruiz, Joel Campbell och Gamboa också. Jag tror att det var ett par gubbar till, men vad jag kan se så har det ändå skett någon slags generationsförändring där, vilket på ett sätt kan tala för att de kan ju till och med ha fått in bättre spelare. Men också att den här rutinen som man hade med sig från förra VM, den sitter inte i hela lagets ryggmärg. Det kan ju vara både för och emot liksom.
Ja.
Men sen så har de ju Schweiz och Serbien i gruppen som... Det känns som att det kan vara både fågel och fisk. Alltså. Jag är lite osäker. Schweiz framförallt känns det som att de skulle
blandar
kunna... Ja, de blandar i er.
De har skön lag på alltså pappret.
Ja.
Men de finns alltid där, men de slår inte alltid 100%.
Det är ju det som är, det är det som är. Men de var väl ändå i kvartsfinal förra EM, vill jag minnas. De vann ju straffläggning i alla fall. De åkte mot Portugal, va?
Precis. De åkte, ja, det tror jag.
Jag tror det, ja.
Men de har ju, nu ser man kanske inte överpresterat den här säsongen, men vi har en Xhaka, vi har en Shaqiri som både två spelar i Premier League nu och tid också dock ner, och Arsenal har varit som de har varit, men det är ändå rutinerade spelare i Schweiz.
Ja, verkligen.
Och som har flera spelare som också spelar Bundesliga på en hög nivå.
Så att jag är nog inte riktigt lika säker på att Costa Rica kommer återupprepa det. Jag tror att de kan göra ett okej VM, men jag tror att de får nog tufft att de får nog tufft att gå vidare från den här gruppen. Samtidigt så, det vore ju inte den största skrällen av världen ändå om de lyckas ta sig förbi Schweiz och Serbien, med tanke på att de tog sig förbi tre världsmästernationer förra gången.
Exakt.
Så att det blir lite, ja, det blir nästan lite orättvist mot dem att om de ja, om de gör ett dåligt VM så kommer folk bara säga, men vadå, är de inte bättre? Men nej, men de kanske överpresterade förra gången.
Exakt.
Så att, det är väldigt ovisst. Men Brasilien dansar sig igenom den där utan problem.
Lite samba. Går vi till grupp F. Jag tänkte precis säga Tysklands grupp, men det är kanske mer relevant att säga Sveriges grupp här.
Eller Mexikos grupp.
Eller Mexikos grupp här.
Det beror på vad man
vart man ska vara någonstans. Ja, som vi sa här, Tyskland, Mexiko, Sverige och Sydkorea. Jag tror alla är medvetna om gruppsituationen och om vad som gäller. Sverige måste verkligen vinna första matchen mot Sydkorea. Och sen skulle jag väl säga ur mitt perspektiv förlora med så lite som möjligt mot Tyskland. För att,
ja, hur tänker du kring den matchen då? Vad blir det för dig?
För mig är ju 100% Tyskland. Jag är så stenhård där.
Ja.
Den här matchen som inte existerar men som får påtala 4-4 i Berlin.
Ja.
Den satt djupa spår. Och det märker man också. Det är rätt så roligt. I tyska landslaget har man också snackat om den.
Ja, det är så.
På grund av att det sättet man bara slutade spela i andra halvleken har sparat dem extremt mycket. Och det finns ju fortfarande spelare kvar som spelar den matchen. Och just det sättet som Tyskland till exempel gjorde mot Brasilien, att man bara, man pumpar på, står 4-0, man pumpar på. Det är, nu maler man sönder tills...
Kommer jag göra det lite avundsjuka, men jag var faktiskt på den matchen i
var?
Till 7-7-1 matchen där. Det var man får ju ofta de här frågorna liksom, ja. Den största upplevelsen, så det var ju helt surrealistiskt alltså. Det är en VM-semifinal i Brasilien. Och nej, det var ju som man ser ett korpenlag som bara har en bra halvlek, vinner fem, går in 5-0 i paus, allt gick in. Och sättet de gjorde det, de rullade ut dem fullständigt. Du krigar öppet mål, Özil bara rullar in den.
Och Klose slår rekord.
Det var bizarrt på många sätt.
Och det tror jag, om man återkopplar då till Sverige-matchen, just det där, det gynnar inte Sverige kan jag säga.
Nej, okej.
Okay. Alltså det blir ändå, om vissa svenskar säger, ja men kom ihåg, vi klarar 4-4. Tyskarna kommer också ihåg det och de kommer vilja trycka hårt ännu hårdare mot just det.
Så det blir en överkörning som i åttondelen där 2006 istället?
Ja, jag tror det kommer bli väldigt svårt för Sverige. Men om vi ser då till Mexiko i den här situationen, för det är ju de Sverige realistiskt siktar mot. Alltså. Vi måste, för om Sverige vinner mot Sydkorea med bra målmarginal, förlora eller ta till med poäng mot Tyskland om det nu skulle ske. Och sen oavgjort mot Mexiko, skulle man teoretiskt sett fortfarande gå vidare med tanke på hur mycket Mexiko spelar mot Tyskland och Sydkorea.
Ja, alltså enkelt uttryckt, alltså, om Sverige vinner sin premiär och Mexiko förlorar, då är det mot Tyskland då. Då är det uppförsbacke hela vägen.
Exakt.
Så då blir det en avgörande match i slutet. Sannolikt om grupp andra platsen.
Precis. Hur ser du då på det här Mexiko? För det är ett Mexiko som har stjärnor som man känner igen. Jag tror även de som inte är inbitna fotbollsälskare vet vilka till exempel Chicharito är. Så. Men även lite mer no-name-spelare som spelar på en väldigt hög nivå.
Ja, det är det som är lite lurigt med Mexiko. Att många av deras spelare kommer från den inhemska ligan. För att den är så pass stark. Alltså, den mexikanska ligan, de plockar spelare från den argentinska ligan, från kolumbianska ligan, som väljer att gå dit innan de går till Europa. Alltså man åker hellre till Mexiko än att åka till Holland kanske, eller Grekland, eller någon sån här mellanliga.
Ja.
Om man inte då blir säljd direkt till La Liga eller så. Precis. Så att det finns ett enormt utbud av duktiga spelare. Och sen så kan vi ju nämna lite namnstarka namn då, så här Carlos Vela, bröderna Dos Santos finns kvar, Rafael Márquez finns ju med nu, ska göra sitt 50 VM.
Still going strong.
Still going strong, ja precis. Hoppas att han kommer få spela också. Guillermo Ochoa i mål, som gjorde några riktigt fina räddningar, Brasilien senast. Chicharito på topp som du nämnde. Hirvin Lozano som, jag vet inte om han vann holländska skytteligan, men han var med där uppe och fightade sig länge i alla fall, i mästarna PSV Eindhoven. Andres Guardado från Real Betis har varit med länge nu. Hector Herrera som är lagkapten i Porto. Sen har vi ett par gubbar i Bundesliga också. Salcedo va?
Precis.
I Eintracht Frankfurt vann. Exakt. Vann
ju cupguldet.
Cupguldet ja, precis.
Så just det. Överraskande.
Och sen så ja, nej, men så att man får ihop en elva här, så man ganska snabbt inser att de här spelar ju ett pinnhål högre upp än nästan alla svenskar. Så att drar du upp en elva kontra en annan elva, så är det klart att Mexiko är bättre. Och jag tror väl också att i Sverige så har man lite missuppfattat det här. Så här i Sverige så tänker man lite så att ja, men det är ungefär 50-50 att vi tar Mexiko. I Mexiko så är man inne på att det kanske är, de har stor chans att vinna gruppen. De ser att om vi gör det superbra, har vi en jättebra dag mot Tyskland, så kan vi kanske kryssa mot dem eller till och med slå dem. Och sen så gör vi många mål mot Sydkorea och Sverige, så vinner vi gruppen. Så att det är liksom inte ett jämförhållande där att i Sverige ser man Mexiko som en slags likvärdig motståndare. I Mexiko så är man, där har man så pass högt självförtroende att man nästan ser Tyskland som en, alltså att man kan slå dem en bra dag. Vilket med all rätt också, om man tittar nu så är faktiskt Mexiko det enda laget tillsammans med Brasilien och Tyskland. Jag har för mig att jag kollat.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Det kanske är någon lyssnare som slår på fingrarna nu, men tillsammans med Brasilien och Tyskland är man det enda laget som har gått till åttondelsfinal i 6 raka VM. Och det säger ändå någonting, alltså. De har ju haft tuffa grupper senast, till exempel slog de ut där Kroatien som vi nämnde. Man har haft andra lag tidigare och ofta, inte sällan, som har förlorat just mot, du kanske minns 98, Tyskland vände 2 mål sista 10 där. Förra gången så ledde man mot Nederländerna, fick en feldömd straff emot sig i sista sekunden och förlorade på den. Man har även åkt ut mot Golden Goal mot Argentina 2006 där. Så att i åttondelen alltså. Så att Mexiko är ett lag som de tar sig alltid till åttondel. Och väl där så har de nästan lyckats välta de här stora giganterna. Så att ja, det är svårt att hitta svagheter egentligen där. Någon kan dra upp den här 7-0-matchen i Copa America och förlora mot Chile och tänka sig, ja, jo, men okej, men det var 2 år sedan. Det var en dålig dag. Faktum är att de förbundskaptenen Osorio, som Colombias colombianska tränare, han har satt rekord i hur snabbt de kvalificerade sig. Jag tror de behövde bara 7 matcher av 10 i de här slutronderna för att faktiskt kvalificera sig. Normalt så brukar det leva ända till slutet. Så att de gjorde nästan en Brasilien kan man säga, fast i sin grupp då, mot lag som USA, Costa Rica och även tuffa borta matcher där. Så de har ett riktigt bra lag. Spelar ibland 4-3-3, alternativt 3-5-2. Det varierar beroende på motstånd. Och sen ska man också komma ihåg att de vann ju den här OS-finalen mot Brasilien 2012 i London. Med stora delar av det här laget som har varit med på hela den resan. Så att det finns någon slags, ja, vinnarkultur kanske är stort, starkt ord liksom. Men det finns ändå, så att de har varit på den nivån. Och Brasiliens lag då, de slog ju William Neymar, Marcel och hela det gänget som som ändå spelade VM sen. Så att det här mexikanska laget är bra.
Det låter på dig som att du tippar Mexiko i alla fall att gå vidare ur gruppen.
Ja, men det gör jag. Mm. Jag tror att Sverige kryssar i premiären och sen är VM över för Jannes gäng. Tyskland och Mexiko.
För Sveriges
del. Ja, nej, men jag tror inte på så mycket mer. Mm. Och jag tror definitivt att Tyskland och Mexiko tar sig vidare. Sen behöver det inte bli stora siffror att Mexiko kör över Sverige med 3-0 eller något sånt. Men i slutändan, at the end of the day, så tror jag ändå att de är ett nummer för stort.
Men du ser det gärna motbevisad, eller?
Ja, så jag kan väl... Jag vill...
Eller slår hjärtat lite för Mexiko i det här läget?
Ja, men mitt hjärta slår ju för de latinamerikanska lagen. Och jag har ju inte de känslorna för det svenska landslaget. Det har jag inte. Så är det bara. Jag är som du där. Du håller 100% på Tyskland. Och jag håller 100% på Colombia. Och sen så... Ja, jag skulle gärna se Mexiko igen. jag tror att jag skulle få ut mer fotbollsmässigt av att se de grabbarna än att se Sebbe Larsson och vem var de kallar innan nu? Marcus Rodén liksom, eller någon så här, alltså, Berg på ben. Nej, det är inte riktigt ett landslag som jag klappar för. Ja. Men det är klart att... Så, jag menar, vi bor ju här, vi är uppvuxna här. Det är klart att vi har alla våra vänner i svenska. Så det är inte så att jag... Det är inte så att jag aktivt går runt och missunnar att Sverige ska göra ett uselt VM. Men absolut så har jag en liksom fotbollsmässig kärlek till de latinamerikanska lagen.
Jag förstår. Vi fortsätter till grupp G och där ser vi förmodligen det svagaste centralamerikanska laget, nämligen Panama.
Ja, så är det ju.
Jag vet inte hur djupt vi ska gå in här. Jag tänker mig bara så här. De kommer väl bara komma, se och gå.
Ja, om de inte gör det i Costa Rica.
men det känns ju ännu mer otroligt att de ska göra en Costa Rica.
Ja, det gör det. För Costa Rica hade ju faktiskt spelare i La Liga, i Arsenal. Lite sån här... Det har ju inte Panama i närheten av dem. Så att, det blev en sån där... Som när Trinidad and Tobago tog sig till VM ungefär. Och tog ju poäng mot Sverige i debuten. Så att... Nej, men Panama har ju en... De tillsammans med Tunisien känns det som att de riskerar att bli lite slag på sig i den här gruppen. Kanske att de kan ta poäng av varandra kanske. Men England och Belgien. Jag kan inte se hur de ska kunna störa något av dem. Även om du den frågan är aktuell också. Men det överskattade laget så är ju Belgien är ju min bok. De är duktiga och de har bra spelare. Men här i Sverige så luras man ju av att man ser någon Premier League-match och så ser man att det är mycket belgier, de måste vara jättebra. Mm. Så är man helt omedveten om till exempel Peru, Mexiko, alltså nivån på den fotbollen. Så, och Belgien har inte imponerat mig överhuvudtaget. De åkte ut i kvartsfinal både i EM och VM. Och var inte ens nära på något sätt att gå vidare. Så att de har ge inte mycket för. Men de kommer ta sig vidare i den här gruppen med tanke på att lagen är så pass svaga.
Jag förstår. Om vi fortsätter då till grupp H, där vi har ditt kära Colombien.
Ja.
Jag säger alltid fel, jag säger alltid på tyska. Hur säger man på svenska? Säger man Colombien eller Colombia?
Colombia.
Man säger för Colombia. Tyska säger man då Colombia.
Och det är viktigt här också att du inte säger Colombia, för det blir där den amerikanska delstaten, du vet.
Just det.
I USA så är de är värdelösa på det. Så det står alltid i nyheter så är det Colombia med U. Och det är ju så här många, du vet, så här folk blir galna liksom. Ja. För det blir när vi spär på den här så här... amerikanska nonchalanser mot omvärlden. Så.
Jag förstår.
Men om du säger Colombien på tyska...
Colombien, då
kommer du undan med.
Då kommer du undan, Colombien har ju då Polen, Senegal och Japan. En rätt så rolig grupp skulle jag tycka. Alltså det är ju inga supernationer om man tittar nu fotbollsmässigt. Men det är ändå nationer vars lag är starka tycker jag. Japan känns som en liten outsider. Polen tycker jag är ett kollektivt starkt lag med spetskvalitet. Framförallt Robin Lewandowski när han väl vill. Host Champions League senast. Och sen Senegal med bland annat Mané i spetsen är också ett skönt lag.
Ja, det är lite som när de kom med, ska vi se... tappade namnet på El Hadji Diouf 2002 i spetsen.
Ja.
Sådär, man vet inte riktigt. De dansar in där och det kan bli lite vad fasen som helst. Men det roliga är att det faktiskt är nästan en identisk grupp med den vi hade i Brasilien senast. Colombia. Så då mötte vi Japan just. Vi hade Elfenbenskusten och Grekland. Och nu har vi fått snarlikt motstånd ändå.
Jag skulle säga Polen slår starkare lite högre än Grekland.
Precis, Polen är starkare än Grekland skulle jag säga. Då slog vi ändå Grekland redan med 3-0 där. Ja, men Polen har vi ju i match 2. Jag ska faktiskt se Colombia Japan och sen Colombia Polen i Ryssland. Ja, så det ser jag verkligen fram emot. Uh-huh. Och sen har jag en liksom liten om de vinner sin grupp Colombia, då spelar de sin åttondelsfinal i Moskva. Uh-huh. Så åker jag tillbaka dit och hoppas, håller tummarna här att det går
häftigt,
att det går som jag vill. Men så att det säger väl, det är väl lite svar på din fråga också. Uh-huh. Hur jag tror att det går. Jag tror att det kommer gå bra för Colombia.
Mm.
Vi har ett väldigt väldigt bra lag. Kan rabbla lite namn bara när rätt upp och ner. Och Spida i mål i Arsenal, känner alla till. Ingen topp 7-8 målvakt i världen. Men ändå, så här, spelar du i Arsenal är du ändå, du håller en hög nivå.
Mm.
Davinson Sanchez, supersuccé i Tottenham. Mm. Jeremina i Barcelona. Vi har Santi Arias på högerbacken som blev utsett till holländska ligans bästa spelare. Till vänster, Frank Fabra i Boca Juniors. Cuadrado, James Rodriguez. Och sen så är det ju framåt, du vet, det är ju Luis Muriel.
Mm.
Carlos Bacca, José Izquierdo i Brighton, Duván Zapata i Sampdoria, och sen så ett par gubbar som även spelar i sydamerikanska ligan. Edwin Cardona, nummer 10 i Boca Juniors. Borja gjorde hattrick i Palmeiras i Brasilien för ett tag sedan. Så att, som jag är inne på här, att det finns extremt mycket kvalitet även på de gubbarna på hemmaplan. Vilket man också kan se då när man tittar på Barcelona ska köpa en ny mittback. Ja. Och då väljer de en kille från Palmeiras som för omvärlden här i Europa är helt okänd.
Ja.
Men ändå på den nivån att de kan plocka in dem direkt. Så att Colombia, skulle säga, de har väl lite det som jag nämnde av Argentina då.
Mm.
Att de har en fantastisk offensiv, men fick inte riktigt ut den i kvalet.
Mm.
Det var många matcher som man kände att det här skulle vi kunna göra bättre av. När man ser Cuadrado, James, Falcao. Jag vet inte om jag nämnde Falcao.
Nej, det gjorde
inte. Jag tror jag glömde honom. Han var, i och med att han inte var med i förra VM.
Just det, ja, det stämmer. Gud vad kul att han får
köra. Verkligen. Ja, vi hoppas det, verkligen nu. Mm. Att han inte skadar sig nu på slutet.
Ja.
Och kommer ju tillbaka och ja, vi får knacka i bordet här.
Ja.
Men har ju mål senaste året mot, i landskampen mot Spanien, mot Frankrike, mot Brasilien. Så att han är ju på liksom, den nivån han var. Och ja, vi var ju faktiskt i Paris här med Colombias landslag och låg under med 2-0 mot Frankrike och vände och vann den med 3-2. Vilket också är så här, ja, det är träningsmatch och det är så här, man kan säga mycket om det, men Frankrike körde ju över oss första 20. Kom flygande där med hela sitt ordinarie lag.
Mm.
Det var Giroud och det var Mbappé och ja, fantastiskt lag. Jag skulle säga Frankrike och Brasilien är för mig mina okay, favoriter då till där. Men lyckades ändå vända den matchen och det visar ändå att så här, vi är ändå på den nivån att vi kan slarva bort någon poäng i kvalet, absolut. Men när vi har en bra dag, då slår vi ändå Frankrike i Paris. Det gör inte alla lag.
Nej.
Så att den högsta nivån finns. Och då är det klart att det är svårt att hoppas på någonting annat än att vi tar en gruppseger här. Slår ut Belgien i åttondel och sen... Sen får vi hoppas att vi kanske kan knipa en bronsmedalj eller något sånt där som... Exempelvis Uruguay gjorde så. Det är absolut inte omöjligt, alltså den nivån.
Vad är det, alltså till exempel, det här är lite jobbigt för att när jag hejar på Tyskland. Min, det är OK om Tyskland går till semi. Det är OK, men det är inte godkänt. Det är godkänt först när man är i final. Då är det godkänt att man har tagit sig dit.
Ja, det är ju absurt hög målsättning.
Men vad är din målsättning på Colombien?
Ja du, vi har ju inte varit med i så många VM, man ska vara helt ärlig. Så att vi är ganska, och vi hade ju tre raka VM där på 90-talet med Higuita och Valderrama och de här. Och sen så var det ju liksom en ökenvandring i 15 års tid tills vi kom tillbaka till förra VM. Och i och med att vi gjorde det så extremt bra då, har nästan samma lag nu, så någonstans så är väl kvartsfinalet en målsättning som alla känner att alltså går vidare från gruppen, absolut. Det skulle vara fiasko om vi inte gjorde det. Och sen är det klart, det blir väl England eller Belgien i en åttondel. Mm. Och det är väl ett så här 50-50 skulle man säga. Det är ingen katastrof att förlora med uddamålet på något av de lagen. Alltså åttondelsfinal och sen en hedersam uddamålstorsk där. Mm. Det skulle vara okej. Okay.
Ja.
Men jag tror alla i Colombia, inklusive jag själv, skulle känna att så här, fan, det här har vi ändå slarvat bort. För vi skulle kunna slå Belgien och vi skulle kunna slå England en bra dag. Sen när man skruvar upp ett tack till och de kommer, de här Frankrike, Tyskland, Brasilien, då är det klart att vi är underdogs. Då måste ju vi ha en superbra dag för att vinna. Liksom. Det är en grej att kunna ha det kanske, liksom förlora med uddamålet, som i Brasilien till exempel. Eller så. Men att faktiskt gå och slå ut en sån, det är oftast i alla fall så vinner ju faktiskt det lite bättre laget. Så att, jag säger som sist, liksom, kvartsfinal.
Mm.
Men jag hoppas att vi kan vinna den här gången.
Ja, kul.
Ja.
Slutligen då, James, han slog igenom förra VM-slutspelet. Köptes av Real Madrid där han inte riktigt kom till sin rätta, om man får säga så. har nu lånats den här säsongen av Bayern München, vart han heller inte riktigt började prestera under Ancelotti, men sen kom Jupp, och som alla vet mår alla bra under Jupp, och då
är det så, alla mår bra,
alla mår bra under Jupp, han är fantastisk. Men då växte också James och har gjort det riktigt bra, tycker jag. Hur bra tycker du James är i nuläget, och hur stor vikt lägger du på just honom?
Ja, jag ska börja säga, till att börja med säga att jag inte riktigt håller med dig i det. Jag tycker att han kom ju... Många säger att han kom från ingenstans, men det gjorde han inte.
Nej, det förstår
han,
jag.
Han vann ändå assistligan i franska ligan, det VM-året. Och han vann eller guld i argentinska Banfield, som är en pytteliten klubb där, som typ 16-17-åring. Så att han har alltid varit en supertalang. Så.
Förstår.
Sen är det klart att när du vinner skytteligan i VM och ska ersätta Di Maria, som det i princip blev då, då det är klart förväntningarna blir ju nästan orealistiskt höga på en sån kille. Men faktum var att han gjorde alltid, alltså under de två första åren han fick speltid, så gjorde han alltid, alltså hade både 10 plus i både assist och skytte och målskytte. Så att han var alltså La Ligas bästa poängspelande mittfältare, vilket folk glömmer i efterhand. Och sen har han kommit tillbaka till, eller kommit nu till Bayern München och gjort riktigt bra där. Månadens mål och blivit uttagen i månadens lag och så vidare. Sen är det klart att det är lite annorlunda i Bayern, för att de är så överlägsna många matcher, så att det är svårt att värdera kanske riktigt. Men de gjorde ju riktigt bra mot Real, där James gjorde mål exempelvis, assist i första och så här. Så att det är ju en poängmaskin som jag skulle vilja säga motsatsen, han levererar alltid. Vilken miljö han har varit i har han levererat. Och hur viktig han är för Colombias landslag kan man lätt titta på den statistiken från VM. Han gjorde 6 mål, han spelade fram till 2 och han hade hockeyassist i 2. Det var bara ett enda kolumbians mål som han inte var involverad i, av typ om det var 12 eller 13. Och han har nästan hållit den raten efter det. Han blev vår interna skyttekung i Copa America. Han var vår mesta målskytt i VM-kvalet. Så att ja, till skillnad från de flesta andra så skulle inte jag säga att James är en one-hit-wonder. Utan jag skulle säga att han är en kille som alltid, vart han än har spelat, liksom guld i Banfield, guld i Porto, assist liga i Monaco, VM-skyttekung, poängmaskin i Real, poängmaskin i Bayern. Så att jag ser inte den, liksom, att folk tycker så här, men han är inte så vass, eller han är hypad och han är så här. Jo, men då sätter du honom på en VM-skyttekungspedestal också. Men,
otacksam position.
Ja, det är lite otacksam position. Så att, nej, för mig, han levererar konstant. Och tillsammans med Falcao så är det, alltså, om de två har så att säga en bra dag, det är, alltså, jag skulle inte byta ut dem mot någon annan. Du kan slänga in liksom Cavani, Suarez, Lewandowski, alltså en bra dag. James inlägg, Falcao som målområdesspel. Vi har två av de bästa avslutarna i världen.
Jag förstår. Ja, men det tar jag, och det förstår jag. Du är bra inne där. Det är lite likt, nu ska jag inte dra jämförelsen där, men och här stämmer ju kritiken en del med till exempel Mario Götze efter VM-målet 2014 då, som ledde fram till att Tyskland vinner VM. Då fick han, har man sagt i tyskt media, alltså den mest otacksamma rollen, alltså att ha den pressen. Du sköt VM-guldet till Tyskland. Det är ju en superära, men sen i efterhand är det, du måste alltid leverera på en helt annan nivå som du aldrig gjort tidigare.
Och det är ju svårt, att han var ju inte ordinarie. Han hoppade ju in, han var ju en lucky sub som fick sitt livspark i rätt ögonblick.
Och han har ju alltid varit en talang, men sen har han kommit med skador och sjukdomar och sånt. Så det är, ja, det är tufft sådär. Alltså, VM-mästerskap är ju både en dörr och öppning för spelare. Verkligen. Ibland kan det också vara, alltså om man inte tar det på rätt sätt kan det bli riktigt svårt.
Ja, för vi hade det uppe i, om jag nu får nämna min egen VM-podden här som vi snackar om där vi tog lite grepp på spelare som ofta dansade sommar. Då hade vi uppe till exempel Elhadji Diouf, som spåddes bli, ja, men kanske världens bästa spelare, nästan, för sitt VM. Så en av de bästa anfallarna som fanns liksom. Och det blev väl en okej karriär, med Liverpool och Bolton lite såhär, men lyfte ju aldrig till de höjderna. Så att man ska ju vara försiktig också med att liksom bara titta på spelaren den sommaren. Vilket jag vet att jag läste i Alex Fergusons självbiografi så att han var alltid försiktig med att köpa spelare som hade gjort ett bra VM. Han ville ofta vänta till ett år senare, för gör de en bra ligasäsong sen, då vet man att det är en duktig spelare.
Spännande, roligt att se vilka som kommer ploppa upp den här säsongen och säsongen, det här mästerskapet.
Men vilka tror du då? Vad, om du får säga tre snabbt då, flopp, guld och överraskning.
Det kanske låter att jag är för subjektiv, men jag menar det, jag har sagt det många gånger, mycket på grund av truppen och sammansättningen och blandningen av unga, rutinerade och hungriga, då sätter jag Tyskland som guld.
Ja, det är ingen orimlig gissning.
Nej, det
är en av tre orimlig, kanske som,
precis.
Som kan det.
Flopp tror jag faktiskt på Frankrike. Mm. Den är svår, den är, alltså, det är ju, som sagt, det kan gå lika gärna helt annorlunda, men jag håller mig kvar vid det klassiskt gamla. Frankrike, superspelare på pappret, är de en av de bästa, men när det väl gäller och de ska få ihop det här laget och kollektivet, tror jag det interna bråk, någonting kommer ske. Det är, ja. Det är Frankrike,
ja, det är, känns det. Men jag är så nästan förblindad vid den här enorma, och det kanske är nästan lite estetiskt. Mm. Alltså, de har så extremt, så vi kallar det, vackra fotbollsspelare, ja, på planen.
Ja.
Och man vill på något sätt, man tittar på dem och tänker så här, när de här får ut det bästa av sig själva, vilket lag alltså. Men och det, man tittar på listan på de här 10 gubbarna som inte kom med, så är det helt otroligt alltså.
Verkligen. Och det där tror jag tyvärr är Frankrikes fall, eller tyvärr. Men det tror jag är deras fall. Med om man jämför då med ett Brasilien och Tyskland som jag tycker har ett kollektiv ja, på ett helt annat sätt.
Finns en grundtrygghet där.
Precis.
Vilket jag liksom såg med egna ögon också när Colombia lyckades vända 2-0 till 2-3. Mm. Men Frankrike ska inte tappa det på hemmaplan.
Exakt.
Mot någon egentligen, inte ens Tyskland eller Brasilien. Alltså man, så att, jag förstår absolut, och det säger min kompis där i podden också, Mattias, att han inte riktigt, han tror inte alls på Frankrike. Nej. Men jag har någon slags... liksom lite förkärlek till att jag tror att
det är härligt. Alltså det är det som är så fina med mästerskap. Det kan hända lite vad som helst.
Ja, verkligen.
Och sen skräll då. Ja, den är lite svårare tycker jag. Som du var inne på, är det en skräll om en nation som brukar vara, alltså som är bra, är det en skräll då? Men jag tror ändå, jag vill ändå slänga in Kroatien där. Jag tror att de kan knapra sig rätt så långt.
Ja,
ändå om inte det är verkligen en superskräll, men jag tror de kan överraska mot de större nationerna. Har en känsla av. Det är de jobbiga.
De får undvika Peru bara. Då förlorar de igen.
Då förlorar de.
Ja.
Ja. Men jätteroligt att prata med dig.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Det är superkul att snacka VM.
Och om ni vill lyssna på mer VM, då är det VM-podden som gäller.
Ja.
Vart hittar man den?
Man hittar den bland annat på iTunes och Spotify. Så att VM-podden. Så... kommer vi med något avsnitt i veckan.
Härligt. Men sköt om dig, så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Det hoppas jag också. Tack så mycket.
Ha fina sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.